This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har du, du har liveat Scream Queens season 2.
Vad pratar du om nu?
Du har legat inlagd på ett sjukhus.
Ja, som jag nämnde i förra avsnittet så var jag i min crying era.
Mm, det sa du.
Det är fortfarande visserligen på grund av världsläget.
Mm-hmm.
Men little did I know 2 weeks ago att jag var ju delvis i min crying era för att jag hade så ont. Och några dagar senare hamnade jag på akuten och opererades.
Perfekt.
Av anledningar som jag inte vill berätta.
Nej. Och jag älskar att jag fick voice notes 10:30 på kvällen. När du hade lite morfin
och oxy.
Ja,
och
perfekt.
Alvedon.
Men det var ett fint samtal
Men
vi hade.
Men det jag ska berätta för er, kära lyssnare. Ja, morfin och oxy, det var toppen för att det var första gången som smärtan försvann till viss del. På väldigt länge.
Så du inledde din crying era.
Sen inledde jag grät så mycket. Men stackars, en scen med en sjuksköterska dagen efter operationen.
Mm.
Vaknade tid på morgonen. Det är tydligen väldigt viktigt att jag skulle kissa.
Och säger de eller du tycker det är viktigt? De sa det.
Så hon skulle försöka se till att jag kissade.
Bless your heart.
Och att även ta ut, det var inte snitt, men det var typ hon skulle ta ut någon liksom typsnitt.
Mm-hmm.
Och så gjorde hon det och så skulle jag försöka kissa och så kom det en massa blod för att hon tog bort de här stygnen. Heter det? Vad sa jag innan? Och så började jag blöda och jag har så extremt ont. Så jag står och gråter i duschen och blöder och ylar av smärta medan sådana stackars sjuksköterskan står där och försöker få mig att kissa. Och så slutar det med, jag sitter ju fast i en droppställning och svimmar på badrumsgolvet. Blod och duschen är på och hon försöker hjälpa mig tillbaka i sängen. Och så ger mig morfin och bara, vet du vad, vi försöker kissa sen.
Så du var med i säsong 2 av Scream Queens, hör jag det?
Det var alltså sättet jag skrek. Men, och sen det skulle säga angående morfin och oxy.
Just det.
Det har ingenting jämfört med min ryggbedövning som jag fick under operationen.
För jag trodde fick du att jag, ryggbedövning?
Max, jag fick det man får när man gör kejsarsnitt.
Och nej, fick du sån alltså in i ryggmärgen?
Ja.
Oh, new fear unlocked.
Jag är besatt. Jag vill opereras varje dag.
Men det är väl en jättetjock spruta som körs rakt in i ryggmärgen.
Det var underbart. Om det är någon som ska göra kejsarsnitt snart och är orolig, do not fear. Det var det bästa jag varit med om hela mitt liv. Det var så mysig stämning in i operationssalen. Okay. Alla var så trevliga. Det var 2 på natten. De kom in. Great energy. Älskade narkosläkaren. Jag tror att hon heter Marie eller Marie.
Narkosläkare är alltid otroliga.
Ja, de är så riviga.
Mm.
Hon kom in och bara, du ska få lite ryggbedömning. Jag bara, ja, vad som helst. Just make the pain stop.
Mm.
Och sen så fick jag den. halva kroppen domnade bort. För den bästa känslan jag varit med om hela mitt liv. Sen kunde jag inte ens vicka på tårna. Så jag låg där och var helt förlamad. Medan de opererade my buzzy.
Och detta tyckte du var en kul upplevelse.
Jag älskade det.
Det här säger så otroligt mycket om dig.
Så nu måste jag komma på nya anledningar. Jag måste ju bli gravid så att jag kan säga, göra kejsarsnitt. Jag kommer göra kejsarsnitt.
Kan man inte be om den bedövningen även om man inte gör kejsarsnitt?
Jo, men det är lite spinal versus det man får när man är... För att tydligen när man föder vaginalt så får man typ annan slags bedövning. Och det bedöver inte lika mycket. Alltså jag kunde inte röra eller känna någonting.
Kände du dig så sexy tjeja då?
Verkligen inte sexy.
Så hjälp mig. I'm in distress.
Liksom upp fastbunden som en så här grillad kyckling med en sån operationshatt.
I can't move. Oh, help. Oh.
Ja, det var jättesexigt. Mm. Hela upplevelsen. Framförallt sexig. Jag är som sagt fortfarande i min crying era.
Mm-hmm. Kommer du börja gråta nu?
Eventuellt.
Gud, det låter som det. Du har det på... Åh, vad fint! Du har det på resten.
Ja, precis som alla, är ju extremt påverkade av kriget i Israel-Palestina. Och jag tycker det är fruktansvärt.
Mm-hmm.
Och det är så... Stämningen på internet är vidrig.
Mm-hmm.
Oavsett vem som säger vad om vad så får folk så vidriga reaktioner på allt.
Mm.
Och jag har försökt formulera några tankar om det här och prata om det mer utifrån ett populärkulturellt perspektiv. För det blir ju, ja, till exempel.
Mm.
För det blir ju sjukt nog en del av vår populärkultur. För det är inlägg och texter som artister och skådespelare och influencers delar påverkar den allmänna folkopinionen. De sitter på så extremt mycket makt. Kanske inte politisk makt. Inte ens Taylor Swift hade kunnat strypa USA och Ryssland och Qatar och alla andra länders ekonomiska incitament för krig och fortsatt konflikt i Mellanöstern. Men de kan däremot påverka retoriken online. De kan påverka polariseringen, hatet, ilskan, vilket i sin tur leder till hatbrott, vilket i sin tur leder till ännu mer antisemitism och islamofobi, vilket i sin tur leder till ännu mer extremism på båda sidor, vilket i sin tur leder till ännu mer makt åt Hamas och Israels regering, vilket i sin tur leder till ännu mer ekonomisk vinst för vapentillverkare och psyken fortsätter.
Ja.
Men, on a lighter note, så tyckte jag att flera kändisar har recognized sin roll som opinionsbildare den här gången. Och uttalat sig på ett mycket mer diplomatiskt sätt. Och det här kanske, eller kanske, det är ju individuellt vad man själv anser är rätt slags retorik att ha. I vissa sammanhang krävs det ju att verkligen höja rösten och unite för att skapa en förändring. Men jag anser att en mer diplomatisk approach, framförallt liksom inom opinionsbildningen, är viktig. Är min personliga åsikt. Och de som inte har haft en så diplomatisk approach har fått väldigt mycket kritik för det. Som till exempel Sara Larsson och Kylie Jenner. Kylie, jag vet inte om du såg det.
Det var ena sidan av spektrat.
Ja. Hon delade en bild på israeliska flaggan med texten I stand with Israel, vilket är ett inlägg som många amerikaner har delat. Och den typen av inlägg blir jag tokig av.
Det säger ju absolut ingenting.
Nej, eller det är liksom okej, du står med israeliska staten, du står med deras ockupation, eller du bara väljer en sida och bidrar till liksom hela idén om att det finns två sidor, antingen Israel eller Palestina, vilket är så här, israeliska regeringen versus Hamas. Eller,
som inte är en regering. Den är inte folkvald.
Men var folkvalda för länge sedan. För alternativen var inte så bra. Och sen så har det inte varit...
This is the situation why we don't talk about the nitty-gritty.
De var ju folkvalda på den tiden då de inte var lika extrema. Och sen har de inte haft möjlighet till val fler gånger efter det. Så numera inte folkvalda. Och sen ja, Sara Larsson som delade ett inlägg där det stod, alltså det här var i samband med Hamas terrorattack, där hon skrev "Oh, so it stand with Ukraine when Russia invades but not Palestine." Mm. Och sen så sneaky side-eye selfie som om hon har en groundbreaking politisk take. Det fick hon krypa till korset för och be om ursäkt.
Mm.
För jag förstår vad hon menar.
Ja, alltså, jag tyckte ju att det var en rimlig alltså, grej att vilja påpeka. Men kanske inte read the room.
Ja, just efter den terrorattacken. Mm. Det är verkligen en så förenklad take om det politiska läget som jag anser bara leder till men alla förenklade takes leder till den här polariseringen. Det leder inte till en diplomatisk lösning.
Nej, och det räckte ju bara att läsa kommentarerna på det enda inlägget hon hade uppe efter att hon hade gjort den här storyn, som ju var, bless your heart, ett samarbete med Ako.
Förlåt, men det var verkligen... Det hade inte de räknat med att nej, det hade inlägget de skulle inte peppras med kommentarer.
Men the impressions på det inlägget, through the roof, när de sammanställde det. Men det var ju också verkligen, det blev ju återigen ett tecken på hur extremt polariserat det blir, för det var ju mörkt att läsa det kommentarsfältet.
Ja, hon hade kunnat ha en liknande åsikt, eller liksom det, hennes poäng hade hon kunnat framföra på ett annat sätt. Mm. Men angående Kylie Jenner då, Kylie Jenners inlägg försvann väldigt snabbt och Kim delade sen en diplomatisk text som Kylie repostade istället.
Okay.
Och det är det jag menar med att vissa personer har, väldigt inflytelserika personer med många följare, har tagit en väldigt basic ställningstagande som går att kritisera, och att många har då insett, vänta lite, om vi ska uttala oss om det här så måste vi jobba och tänka efter hur vi kan bidra med, om vi vill säga någonting så kan vi inte bara dela en flagga och säga I stand with Israel.
Nej.
Den förenklingen av situationen funkar inte längre.
Nej.
Men sen tyvärr så finns det även de som har uttalat sig jätterimligt enligt mig, som till exempel Gigi Hadid vars pappa är palestinier. Hon skrev en text med sentimenten "While I have hopes and dreams for the Palestinians, none of them include the harm of a Jewish person." Liksom rakt igenom vettigt skrivet. Mm. Men även det har hennes familj tydligen fått dödshot för. Det är så tragiskt och utmattande. Men en segue då till resten av avsnittet av dagens podd som inte kommer handla om krig.
Mm-hmm.
Så tänkte jag att vi kan spela en låt av en artist som jag såg att du också är ett fan av. Eliana. Hon är... Du tittar på mig som ett frågetecken. Är jag ett fan?
Ja, jag är det.
Det är en palestinsk-chilensk artist som är ungbar. Hon är bara 21 år gammal.
Jag vet. Alltså,
Och hon har gjort en cover bland annat på La Vie en Rose som på arabiska som Lana Del Rey har typ varit creative director för den musikvideon. Musikvideon var inte så mycket att skriva hem om.
Nej.
Men jag tror och hoppas att hon kommer kunna bli en stor mainstream-artist. Hon var till exempel den första artisten någonsin att uppträda på Coachella och köra hela sitt set på arabiska.
Mm-hmm. Och Nickelodeon Awards.
Vann hon på arabiska?
Ja.
Gud vad glad jag blir. Och jag vet inte om det låter fånigt eller provocerande att jag pratar om det förödande, fruktansvärda, traumatiserande kriget utifrån liksom som att kändis är en nyckel till fred i världen.
Mm.
Men jag tror verkligen att genom kändisskap och populärkultur och musik så humaniserar man varandra och humaniserar inom citationstecken främmande kultur. För att det är det som är en del av grunden till problemet, att när vi avhumaniserar kulturer så av humaniserar vi hela grupper av människor.
Mm.
Och så kan vi inte ha det.
Vi börjar närma oss
mm-hmm.
typ årets händelse.
Yes, so.
Alltså jag vågar säga att det här kan bli årets händelse.
What?
Britney Spears memoir ska släppas. och leading up till släppet som jag tror är nästa vecka eller nästa vecka.
Det är på tisdag, vi ska på boksläppet.
Vi ska på boksläppet, det ska bli så kul.
Så nästa avsnitt så kommer vi att ha läst den boken och kan berätta i detalj.
Men hon har ju inför detta satt sig ner. Skulle man kunna tro. Enligt TikTok så är ju det här jätteshady. Och konspirationsteorierna är igång igen. Men hon har gjort en intervju med People Magazine. Med lite citat från boken.
Mm.
Och det är väl bara en revelation som de har läckt på. Och det är ju att Britney var gravid.
Mm.
Med Justin Timberlakes barn.
Mm.
Och att han ville inte ha barnet.
Nej.
Och därför blev det en abort. Men sen har det även kommit en liten detalj i den här som har dykt upp i mitt flöde om att hon även ska säga att han hade en liten kuk. Det första jag kommer göra när jag får mina händer från den här boken.
Skumma igenom texten efter ordet.
Skumma igenom efter ordet. Ja, är då. Nej, men det som är lite varför folk då igen tänker att det är konspirationsteorier bakom den här intervjun är att det är inte, det står att det är en sit down interview. Det är det inte. Det har skett via mail. Så de har inte pratat med varandra. De har inte sett henne. De har inte hört henne. Utan hela intervjun är via e-mail.
Mm.
De fick heller inte lov att arrangera en photoshoot. Vilket man brukar göra när man är cover på en tidning. Utan då fick de bilder skickade till sig. Från hennes resa när hon var, du vet, på stranden.
Mm.
Och tog en massa lite avklädda bilder. Basically Instagram-bilder.
Med emojis över tuttarna.
Ja, men ungefär, fast utan det. Och att courtesy av bilderna är Britney Brands.
Vad sa du nu?
Courtesy av bilderna, alltså fotokred, är Britney Brands. Och det gjorde jag en snabb googling på. Det är liksom hennes merch-företag.
Men det är väl bara att hon ska säga något. Alltså bara något varumärke som hon äger.
Men det här räcker för att folk ska tro att hon lever inte.
Men
det är inte bla 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 bla. Intressant intervju. Inte så mycket nytt mer än det här med Justin Timberlake.
Jag är i chock över att de fick ihop boken till slut. Och att hon inte har rantat om att hon inte är nöjd med hur boken blev eller att hon har skrivit om hennes historia, att hon inte har haft tillräckligt mycket kreativ frihet i projektet, att hon inte har bråkat med sin ghostwriter. Förlåt Britney, du kanske är jättelätt att samarbeta med.
Visst.
Men baserat på hennes Instagram så tänker jag eventuellt att hon kanske inte har skrivit jättestora delar av boken och skulle lätt kunna hänga ut någon stackars ghostwriter i en Instagram caption.
Mm.
Hon kanske har signerat en NDA.
Jag tänker att hon, jag ser framför mig att hon bara skickade en enda lång voice note
på hela boken.
Där hon bara ramblade allting. Och sen så har hon bara liksom fått hon har verkligen så här stream of
conscience
rakt in i voice note appen på sin iPhone.
Jag har ingen relation till NSYNC.
Vet du vad? Inte jag heller.
Vad säg en låt som de har gjort.
Ba 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 ba. Du. Nej, det är Backstreet Boys.
Ja. Kan du spela någon NSYNC? It's gonna be me.
It's gonna be me.
Men inte det är också Backstreet Boys.
Nej, det är NSYNC. Bye 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 var en sink.
Ja, men då i sådana fall lyssnat jättemycket
bra. Och sen såklart. Också en jättekul grej med, på tal om svensk pop, för det här är ju 100% skrivet av svenskar. Jag tycker det är så kul att hela världen, inte hela världen, men internet har ändå skrattat åt Troye Sivans låt
One of your girls.
One of your girls.
Han skrattat åt den. Jag älskar den.
Därför att de tror att han inte uttalar Malibu rätt. Visst, men det är ju Marabou. Marabou.
Jag hörde det och tänkte, säger han Marabou? Han säger Sweet Marabou. Like Marabou. Mm.
Förlåt, hur sexigt?
Är det en grej i Australien? För visst är en från Australien. Är Marabou en grej i Australien?
Marabou är svenskt.
Jo, men
det finns ingen annan.
Äter man det i Australien?
Nej, det finns bara i Sverige. Så alla hör det här och är bara så, hallå? Vad fan är Sweet Like Marabou?
Han vet inte vad Marabou choklad är. Han behövde ett rim.
Vet du vad? Han vet
nej,
inte
nej,
vad det är.
Det var ju svenska låtskrivare.
Ja, det var svenska låtskrivare.
Han fick den låttexten och bara, Sweet Like What?
Eller vänta, vi måste verkligen dubbelkolla. Like, men jag tror att det är... Mm. Nu ska vi se här. Ja, men det är Liland Oscar Görres. Så det var svenska.
Alla måste lyssna på Troye Sivans album.
Otroligt.
Det är så bra.
Otroligt. Look at you. Skip the application interview. Sweet like Marabou. Look at you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Blev det här ett musikavsnitt?
Ja, eventuellt. Det blir ett musikavsnitt och självbiografiavsnitt.
Perfekt.
För nu går vi vidare till nästa bok. Till bokklubbspodden.
Så mysigt.
Har vi läst någon av böckerna? Nar.
Ja, du har läst boken du ska prata om nu.
Nej, Max.
Har du gjort en Max Lisell?
Men den kom ut igår.
Okej, du får dispens.
Ja, verkligen. Det är ju dags.
The devil woman herself.
Ja, the most unlikable woman in Hollywood, som hon numera har titulerat som. Jada Pinkett Smith.
I had a wise woman tell me once, Jada, the key to love is learning how to be devastated. And I'll never forget when she told me that, because I was like, well, love's not supposed to hurt. Man, I've learned over the years that that's quite a myth. Deep love is excruciating. If you plan on loving a person, then you better learn to deal with disappointments and devastations that come with giving our hearts over to others.
Hon har som sagt skrivit en självbiografi som kom ut i veckan och hon är på sin, som folk kallar det, pay attention to me tour.
Just det.
Och jag hatar att det har blivit en sån hatstorm mot JD just nu, för jag skulle gärna själv vilja snacka skit om henne. Men det känns inte lika kul nu när alla kallar henne för the most unlikable woman in Hollywood. Men med det sagt,
så kommer vi prata skit.
Så har jag ändå anat oråd länge i det förhållandet och kring den personen. Sen vi startade den här podden så minns jag att jag har sagt att det är något fel på det äktenskapet. Och nu har det kommit fram att hon och Will, mycket riktigt, har varit separerade sedan 2016, alltså i 7 år.
Why on God's earth var han villig att riskera sin karriär för att gå upp och slå någon i ansiktet då?
Ja, det är en fråga som många har ställt sig, eller henne kanske.
Har du svar?
Jag tror att svaret på den frågan stavas anabola steroider.
Oh, vad härligt.
Att Will allegedly hade nog, det är bara en teori från mig. Han hade nog lite för mycket aggression i kroppen den kvällen.
Just det. Förlåt, så de har alltså inte varit ihop sedan 2016?
Nej, de har varit separerade, men de är fortfarande gifta. Because it's a toxic relationship.
Men vad fan hamnade the entanglement på den här tidslinjen?
Ja, det var 2016, så det var väl i samband med det som det de separerades. Men i alla fall, i sin självbiografi berättar hon bland annat om att för några år sedan så spreds ett rykte om att hon och Will skulle skilja sig, varpå Chris Rock då, som Will Smith senare drömde till, hörde av sig till henne och bjöd ut henne på en dejt. Hon bara, men vad menar du Chris Rock? Han bara, jag trodde du och Will hade separerat. Och hon bara, nej, det är bara rykten. Och han bara, oj, förlåt, det var inget. Liten fun tidbit yeah. about Chris Rock. Säkert för att embarrass him.
Mm-hmm.
Men samtidigt så verkar det ju som att Chris Rock inte hade fått det helt om bakfoten. Dessutom så har det ju funnits rykten i Hollywood i jättemånga år att Will och Jada har ett öppet förhållande. Och de har varit väldigt luddiga kring det här. Jada har sagt typ, Will och jag kan båda göra vad vi vill för vi litar på varandra. Det här betyder inte att vi har ett öppet förhållande. Det betyder att vi har ett vuxet förhållande. Stor skillnad.
Just det.
De har även
har alla andra ovuxna förhållanden då eller? Förlåt.
Ja, alltså, de har det mognaste vuxnaste förhållandet i hela världen.
Just det, för alla andra är som ja. Små barn som bara lajda förhållanden.
Relationship unlocked. Just alltså det. The secret to a healthy strong relationship.
Att få knulla med andra.
Is unlocked and Jada is the only person that has the key. De har även uttalat sig mycket om att deras förhållande är mer av ett lifetime partnership än ett romantiskt förhållande. Men som vi minns, år 2020 så skrev den inte så kända artisten August Alsina också en självbiografi.
Mm-hmm.
Där han bland annat berättade att han hade en romans med Jada år 2016. Han var 23 då, hon var 44. Han var även sjuk i någon autoimmun sjukdom.
Oj.
Jada dementerade först August Alsinas påstående, men erkände det senare på sin egna talkshow Red Table Talk. Och som vi alla minns beskrev hon det som en entanglement. Och det såg ut som att Will Smith skulle tappa det under intervjun.
Mm-hmm. I think you need to say clearly what happened.
As far as what?
You and I decided we were going to take our space and what happened. An entanglement?
Yes. Yes.
A relationship.
Yes, it was a relationship.
Bad marriage for life.
Och apropå deras öppna ish förhållande berättar hon i samband med boksläppet, alltså för hennes egna självbiografi. We eliminated the chance of betrayal. It's like, let's talk about it. Let's work through it together. Let's be in partnership. Let's not keep each other in the dark. And I think that if you're talking about being with somebody forever, it's about having emotional maturity to get through inevitable times when somebody is tired of your ass.
Vet du vad? Nu kommer jag säga det. Vissa ska kanske bara skilja sig.
Jag vet inte om det, hela den här grejen med emotional maturity, ett vuxet förhållande, är för henne att man aldrig skiljer sig.
Att man aldrig ger upp.
Bad marriage for life.
Men att man pratar om allt, man är superärlig, bråkar,
skriker,
är liksom in your feelings, tar mycket ayahuasca ihop, beskriver hon.
Har dåliga vibes.
Och sen... Men man skiljer sig aldrig för att man har bestämt sig för att man ska ingå i ett lifetime partnership.
Det låter mer som att hon ingår i ett företag. Like it's a business eller, relation.
Och nu blir det grovt övertramp av mig.
Säg.
Lite sekt vibe.
Ja.
Att
döpa sina barn till samma namn som sig själva. Men, vet du vad, det är flagga ett.
Nej, men att få någon att svära på att man ska hålla ihop no matter what, man får aldrig lämna, för det är att vara emotionellt omogen. Och sen så berättar man allt för varandra så att man har hållhaka på varandra och blir helt liksom intertwined, entangled,
just
if you
det.
Will.
Mm-hmm.
Jag vet inte.
Vet du inte?
Jag vet verkligen inte.
Du vet inte alls hur
Nej, jag vet ingenting.
Nej.
Att jag tycker att det låter toxic med ett öppet och ärligt partnership kanske säger mer om mig än Jada. Men att höra Jada i Red Table Talk, enligt mig, att höra någon som lärt sig hur man använder terapitermer för att manipulera och rekonstruera sanningar.
Mm.
Med det här, allt det här sagt, så vill jag verkligen förtydliga att jag tror att Will Smith är inte den lättaste personen
att leva med,
heller. Jag kommer aldrig glömma en anekdot från hans självbiografi som kom ut för ett par år sedan. Han beskriver ett av hans största bråk med Jada, då deras terapeut hade bett dem att skriva varsin lista på vad som är viktigast för dem i deras liv. Hennes lista var typ i den här ordningen: nummer 1, mina barn, 2, mitt äktenskap, 3, min hälsa, medan högst upp på Wills lista så stod det nummer 1, mig själv.
On brand Will.
Jag tror att han är väldigt narcissistisk eller väldigt självupptagen. Han menar inget illa. Han vill att alla ska tycka om honom.
Mm.
Men att han bara glömmer att inte sätta sig själv först i alla sammanhang.
Mm.
Och det där har Jada kämpat på med, och kanske det enda sättet att get through to him är genom att vara lite manipulativ.
Att separera sedan 2016.
Till exempel. Det kanske är det enda som har hållit honom på fötterna.
Well, I'm gonna say give it a rest. Give it a motherfucking rest.
Ännu ett ämne som Jada tar upp i sin bok som har fått mycket, vad ska man kalla det, kritik, är såklart Tupac. Det här är en person, hon dejtade honom under en ganska kort period, jag tror på gymnasiet eller något sånt. De var väldigt unga. Och jag, ännu en gång, vet inte. De kanske hade ett extremt starkt och unikt band. Det tvekar jag faktiskt inte på. Jag tror att deras, jo, nej, men Tupac och Jada, it just makes sense att de ändå hade så, alltså de sa så mycket strunt till varandra. Förlåt, eller rest in peace and power, rest in power. Tupac. Men
det var mycket som
sades. Så deep talk. Alltså de hade så mycket deep talk.
Vet du vad? Det hade varit den perfekta gästen på Red Table Talk.
Oh, han hade älskat det.
De hade ju aldrig slutat konversera.
Men ibland så känns det som att hon har efterkonstruerat historier om deras relation för att han är en så kreddig person att förknippas med.
Alltså claim to fame?
Hennes claim to fame är väl ändå äktenskapet med Will Smith.
Men hennes
claim to liksom deep credibility, Tupac. Till exempel så skriver hon i boken att Tupac friade till henne när han satt inne på Rikers Prison, men när man, vilket folk internet sleuths har gjort, när man kollar upp tidslinjen så får man inte riktigt ihop det. För han satt på Rikers i totalt 3 veckor och sen flyttades han till ett annat fängelse. Men under de 3 veckorna så hade han redan friat till en annan kvinna som sedan kom att bli hans fru, och Jada hade redan blivit ihop med Will. Hon kanske minns detaljerna fel. Det kanske inte var Rikers. Även om hon menar att det var där hon besökte honom. Så kanske det var något av de andra fängelserna.
Mm-hmm.
Eller så är det hennes bokförlag som uppmanade henne att överdriva lite för att sälja fler ex. Och sen i resten av boken så berättar hon om sin uppväxt i Baltimore som var extremt tuff.
Good morning Baltimore!
Visst är det från
vilken är det? Det är Nicki Blonsky.
Nej, är det?
Det är Hairspray. Är det Hairspray?
Ja, nej, men Jada växte upp i Baltimore. Mm. Det var extremt tufft. Hon langade knark, umgicks med folk som langade knark. Hennes mamma var beroende av heroin. All this to say att trots att Jada må kännas lite hal ibland, så är det ändå ett mirakel att hon är där hon är idag.
Verkligen.
Och klara av att leva med en, vad jag tror är en dopad narcissist.
Mm.
Och för det måste jag i slutändan säga Jada Pinkett Smith, a friend of the show.
A friend of the show.
A friend whose therapy speak word salad I do not buy. not for a second. A friend who I wouldn't trust whatsoever. But she's a friend of the show.
A friend of the show.
Jag bara säga en sista sak om Jada.
Ja, gud ja. Kanske när du ätit upp gurkan.
Ingen som har. Det här är också en sån sak som jag vet inte. Jag är galen som tycker att han är en röd flagga. Men när hon beskriver sin relation till sina barn.
Röd flagga.
Bara att hon pratar om det. Nej, men they love every part of me. The level of love, unconditional love that they have for me and their dad. And it's one thing to want to be the person that gives that unconditional love. And then there's to be the recipient of that. Vilket jag tycker, så mycket ska ett barn inte älska sina föräldrar.
Sekt.
Alltså inte unconditional love.
Sekt.
And love for your parents has conditions. They have to be good parents. Ja. Om man är så unconditionally obsessed with your
parents. Så är du brainwashed.
That's toxic.
Mm-hmm.
Or am I crazy?
No, no, no. You are safe and sound.
Jätteroligt om någon lyssnar på det här och tycker du har missuppfattat allt om sunda relationer. Om både kärleksrelationer, familjerelationer, du har missuppfattat allt. Det här är så det ska vara. This is an adult mature relationship.
Nej, nej, nej. Det hon förklarar är en situation där barnen är redo att mörda för sin mamma.
Så illa tror jag inte det. Men där de typ köper allt hon säger. Man ska aldrig köpa, om man har en relation till sin förälder där man bara tycker att allt de säger
då behöver du
bra.
Reevaluate. Get a brain.
Det är inte bra.
Vi har en ny person som är cancelled globalt, Michelle.
Jag vill veta allt om det här, för jag vet vad du kommer säga nu.
Mm-hmm. Inget mindre än Scandinavian Vogue's digital cover girl.
The worst digital cover in the history of covers.
Matilda Järf.
Jag har helt missat det här. Mitt flöde har fyllts med annat den här veckan.
Ja.
Det kanske hon är tacksam för.
Mm, det kanske är lite så att hon är glad över det. Därför att hon har
inte,
ju...
Nej, jag tror faktiskt inte att hon är glad för
nej, det. Hon inte.
Det
men
just att... Ja. Bara det faktum att man kanske inte har märkt just hennes cancellation lika tydligt.
Nej, precis. Och det är ju... Hon har ju tagit bort sin TikTok. För Nej. Att det, hon deaktiverade sin TikTok. Vad för att det blev så sjukt. Jo, det som har hänt är att Matildas anställda, får vi väl säga.
Mm.
Det är inte Matilda själv som har suttit och gjort det här. De gav sig ut på en resa av att anmäla en massa liksom små konton, alltså inte ens micro-influencers, alltså verkligen bara kreti och pleti, som hade lagt upp klipp på TikTok som innehöll ord som how to buy dupe, bla bla bla.
How Jerf to Avenue,
exakt, how to dress like Jerf Avenue on a budget.
Mm.
How to bla 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 bla. Så massa liksom kreatörer som hade lagt upp TikTok-klipps där de tipsade om liknande kläder.
Mm.
Inte så direkt Shein-version.
Nej, men typ Motel Rocks.
Ja, men alltså sådär, obviously älskar. Inspired by. Mm. De blev då anmälda och TikTok tog ner alla deras videoklipp. Och då blev ju liksom the community outraged. För de var så, vem är du att tro att du kan anmäla alla oss för att vi... liksom så, visa på en budget-friendly version av dina kläder.
Ja, det är inte de här små micro-influencer-personerna som gör fel, utan det är ju snarare de här stora Shein-företagen som
exakt.
Inte borde kopiera independent fashion makers.
Nej, men det ledde ju då till ett annat, vad ska man säga, samtal om liksom hur har Matilda hamnat där hon är nu?
Mm.
Där hon på riktigt känner att hon är liksom den unika skaparen bakom hela trenden som är så här liksom cool Scandi girl aesthetic, oversized kostymer, alltså allt den där grejen. Och så det blev liksom ett annat lager på att de här små influencersarna då, de blev typ upprörda. Sen så var det lite större som blev det mer liksom gå igenom vad hon faktiskt har släppt för typ av kläder och hur de har hittat att hon har minsann stulit men kanske inspirerats, allegedly, gud vad rädd jag blir nu, inspirerats av liksom gamla patterns och gamla kläder, bla 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 bla. Allt det här ledde i alla fall till att hon var tvungen att stänga av sitt TikTok-konto. Hon sa verkligen så, kul tjejor att ni har så här lite chitchat på TikTok. Mm. I'm out. Och nu finns bara företaget kvar, alltså Jurf Avenue.
Jag tror att det är smart att hon bara pausar ett tag.
Ja, alltså det känns kanske lite som att hon nästan måste börja separera sig själv från sitt märke i det här fallet. För att alltså, annars så faller hon ju med sitt egna klädmärke. Men det här också
så, jag vet inte, det här för de här personerna som har blivit anmälda,
mm-hmm,
och för personer som känner att Matilda har kopierat dem eventuellt.
Mm.
Så förstår jag att det här är en väldigt allvarlig fråga, men på det stora hela så är det här inte reason enough to be cancelled.
Inte.
Så att hon bara säger, vet ni vad, I'm out of here for a while, mm-hmm, tills den här stormen har lagt sig, och sen kommer hon säkert komma tillbaka. Men folk är ju tokiga i henne och
sinnes
är besatta av henne. Det är så intressant att vi verkligen fick en sån. De kallas ju Matilda Minions or Hadid någonting.
Ah.
Alltså att man antingen är Bella Hadid inspirerad eller Matilda Jelf inspirerad. Just, och det är de två stilarna som man kan ha som ung tjej idag.
Gud vad skönt, vad binärt.
Mm, men det är också två väldigt bra stilar.
Vet du vad, två väldigt snygga stilar. Mm, håller med.
Hon har varit dyrkad så länge så det känns rimligt att det nu kommer någon liten kontroversiell grej.
Mm. Gud, jag kommer verkligen ihåg när man följde henne och hon släppte sin första kostymkollektion. Mm.
Jag minns när jag insåg hur stor hon var internationellt och hur förvirrad jag var.
Ja, jag var jätteförvirrad när jag insåg det också.
För personer som till exempel Kinsa eller Bianca Ingrosso som är jättestora i Sverige har inte alls samma internationella reach. Men alltså hon var ju länge inte alls jättestor i Sverige.
Nej.
Men superstor globalt.
Nej, men jag kommer ihåg när jag jobbade på Topshop i London.
Mm.
Då hade vi henne som en sån inspo girl till en av våra girls. För Topshop byggde ju på att du hade tre olika tjejer när du stylade the floor. Och då var en typ så Scandi girl.
Mm.
Scandi 70s. Och det var hennes hår. Alltså verkligen groundbreaking med lockar. Mm.
Men det håret är också to die for.
To die for. To die for. To fucking die for.
Hon har ändå lyckats hålla sig på allas favoritsida väldigt länge. Mm. Orimligt länge. Framför allt för någon som driver ett så pass stort företag. Det är omöjligt att vara så pass framgångsrik utan att också vara lite av en bitch. Ibland, tror Sant. Jag. Förlåt. Det kanske går. Jag hade inte klarat det. Så att hon har lyckats ta sig så här långt utan att hon har blivit cancelled av någon annan anledning är imponerande.
Jag tänker att man kanske ska omvärdera ordet bitch och bara säga hård. Det känns mer neutralt.
Mm.
Du måste ju vara hård för att ta dig så långt.
Ja, du menar så. Så don't alltså call bestämd. Her a bitch, call her a boss.
Nej, men alltså bestämd.
Mm. Jag tror bitch. Det har kommit ut en till självbiografi. Vad är det som pågår?
Vem har skrivit? Är det svensk eller engelsk?
Den är amerikansk. Och författaren rimlar på Julia Fox.
And Julia Fox.
Beautiful. Hennes självbiografi Down the Gutter tror jag att den heter. Jag har inte läst den.
Nej.
Heller.
Hur länge har den varit
titta? Jag har lyssnat på intervjuer med henne om den. Vilket sjukt himla liv.
Mm-hmm.
Tungt drogmissbruk. Ja. Liksom inga föräldrar i hennes liv. Hennes mamma bodde typ i Italien, hälsade på hennes pappa och henne i New York ett par veckor per år. Det är den relationen hon hade till henne. Hon bara hängde med massa olika bästa vänner och skapade sin egna chosen family. Det hon beskriver då, den här perioden när hon började dejta Kanye West, så hade hon precis eller ganska nyligen blivit mamma. Det var pandemi. Pappan till barnet var en väldigt dålig partner. Senare, numera är en väldigt bra pappa, men han var en väldigt dålig partner till henne. Vaknat närvarande, hon bara kände någonting måste hända. Nu, livet är för deppigt. Please God, give me something fun in life.
And he gave you Kanye West.
Och så har någon kompis av sig bara, hey, a friend of mine wants to party with you in Miami. He's interested. Och hon bara, jag kan inte åka dit själv. Jag vill hänga med mina kompisar. Och de bara, nej, you can invite your friends. Hon åker dit, börjar hänga med Kanye. Beskriver det som att han var väldigt mån om att de skulle synas i offentligheten.
Mm-hmm.
Jag... Även om hon försöker säga så, jag vill inte bli känd, så måste hon ju ändå ha vetat vad hon gjorde och att det skulle bli så stort. Men jag tror ändå henne när hon säger att
det var liksom mutual.
Ja, det gick så snabbt att han bara sa, do you want to be my girlfriend? Do you want to go public? Och hon satt där och bara, no, not yet. Och dagen efter så har någon från hans sida läckt det till tidningarna. Mm. Och han älskade att hon fick så pass mycket publicitet som hon fick. Att hon kunde spela det här spelet så pass väl. Mm. Att det här blev så viralt. Jag antar att han så payback time för Kim. Och att Kim dejtade Pete. Och att han då försökte få Kim att se ut som the bad guy för att hon dejtade en person som har en historia med en missbruk. Varpå Kim säger, din tjeja har också en historia med missbruk. Mm. Varpå han blir arg på Julia Fox. Han bara, du berättar inte att du har knarkat jättemycket i ditt liv. Hon bara, jo, det har jag. Men du lyssnar inte. Och så blir han arg för att då har liksom inte han the upper hand mot Kim. Mm. För att han dejtar liksom också med en person med trassligt förflutet. Och att efter ett tag så kände Julia bara att han tog över. Alltså som sagt, han kastade ut hela hennes garderob och fyllde den med nya kläder och ville inte att hon skulle ha på sig sina egna kläder. Och att så fort hon kände, men det här är inte kul längre, så avslutades det. Men att hon fick leva med det lilla kapitlet väldigt länge. Men hon har verkligen gjort det bästa av det. Det är kul att det är så extremt många självbiografier som kommer ut nu. Att det har blivit den nya. Under pandemin så var det väldigt många som skrev självbiografier. Mm. Passade på det enda sättet för dem att tjäna pengar kanske. Eller den enda gången de har tid att skriva något. Eller prata med en ghostwriter. Men att det nu helt plötsligt är så jättemånga. Jag tror att det dels är för att det är ett av få sätt att få publicitet.
Just det.
Det är inte jättemånga som köper dem där, tror jag. Det leder väl inte till jättemycket pengar, utan man gör det snarare för att det leder till väldigt många rubriker. Vilket i sin tur leder till pengar. För med rubriker så blir man kändare, man får större samarbeten, man håller sig kvar i folks medvetande. Det är en väldigt smart sätt att bli en snackis på idag. För man har samtidigt full kontroll över narrativet och man kan åka då på en pressturné, göra massa intervjuer.
Jag tänkte bara ta en jättekortis.
Oh.
Ja, för att jag känner att jag var med i att väcka en sovande björn när jag delade ett inlägg om John Mayer och Andy Cohen. Som ju så fint var debunkat.
Svarade jag på det?
Ja, det gjorde det, att det var en AI-hand.
Ja, du la bilder på att du tror att de har en relation.
Nej, men jag la upp bilder. Jag
den här, på den här bilden så har en av dem 8 fingrar.
Ja, men det är mycket som saknas. Hela den bilden är AI-genererad, för han håller i ett konstigt objekt i andra handen. Så att, men det gick snabbt där. Det kom några stycken TikToks.
Det var som John Mayer. Sure, han har... Jag tror också till och med att han är erkänt att han har sex med män.
Han är bisexuell.
Men han är bara väldigt, väldigt kåt. Också enligt Katy Perry hennes bästa ligg.
Ja, men alltså, ja, för att han är bisexuell. Hallå?
Ja.
Så.
Men också bara very horny.
Very horny. Och därför så är det rakt av osant. Alltså så här. Jag vill bara prata om det. Mm. För att, så att det anledningen till att de där dök upp igen på internet är för att det här har ju gått i omgångar sen typ 2018. John Mayer och Andy Cohen är jättebra vänner. Alltså på riktigt. De hänger konstant. När Andy Cohen fick sin stjärna på Hollywood Boulevard så var det John Mayer som liksom sjöng och pratade, och de tog den här otroliga bilden där de håller om varandra alltså inte AI-genererad utan på riktigt. John Mayer kommer alltid och bor hemma hos Andy Cohen i Hamptons. De hänger jättemycket i New York. De säger att de älskar varandra. Andy Cohen säger att det är den enda mannen han älskar. Bla, 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 bla. Alla de här små grejerna har liksom poppat upp i omgångar sen typ evighet och sedan. Men mer sen typ 2018. Och det som då gjorde att det flög upp igen var att det kom ut en artikel på People om att Andy Cohen och John Mayer nu ska köpa hus tillsammans.
Mm.
And I mean...
They're besties.
Sure, they're besties. Men det här, it's also giving... They were just friends.
Jag tror verkligen att de bara är vänner. Men att John Mayer är en sån typ av vän som sipprar in i alla delar av ens liv.
Mm.
Och det här källa Jessica Simpsons självbiografi, mm-hmm, där hon berättar att de gjorde slut men att han fortfarande typ var hemma hos hennes föräldrar åt middag när hon kom hem. Alltså att han är också en riktig sneak som jag inte litar på.
Det var någon som sa att det här är den längsta förhållandet de båda har varit i.
Ja, jag tror att det ligger något i det.
Och det ligger något i det. Och
jag tror att anledningen till varför det har funkat så pass länge är för att de inte ligger.
Jag tror att de ligger, 100%. En person som förnekar att de ligger så mycket som är det.
Men de hade inte kunnat vara vänner så pass länge.
Varför inte? De kanske faktiskt är ihop. Jag hade betalat så mycket pengar för ett OnlyFans-konto om de två hade haft det.
Mm, det tror jag inte du är ensam om. Jag hade också betalat. Bara för jag vill veta. Katy Perrys bästa ligg. Look at you, sweet like Marabou.
Tack för idag, Michelle.
Tack, Max Lysell.
Vi syns och hörs.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.